P3, Sveriges Radio.
Sydvästra Tyskland, april 1945. Ett ljud inifrån skogen får den civilklädde mannen att titta upp från kartan. Långsamt lägger han den ifrån sig, kliver av motorcykeln och sträcker händerna över huvudet. Några meter framför honom står en fransk soldat, en främlingslegionär med draget vapen. Och bakifrån närmar sig stegen från fler franska soldatkängor mot grusvägen. Bryskt förs mannen bort och på bruten tyska frågar fransmännen vem han är. Den civilklädde svarar genom att med skakig hand dra upp skjortärmen. Där sitter den. Blodgruppstatueringen som alla män i den nazistiska specialstyrkan SS bär. Det är alltså en kapitulerande tysk officer som de har framför sig. Och han är i upplösningstillstånd. Stirrig, hålögd och mager. Nervös ber han om att få tala med ett befäl. Och prata snabbt och osammanhängande om papper, statshemligheter och bevis som han måste få lämna över till de allierade. Soldaten har svårt att hänga med i hans stapplande franska. Men de förstår att han bär på något avgörande. Något som världen har blundat för allt för länge. Men nu är äntligen rannsakningens timme kommen. Och Kurt Gerstein, Obersturmführer i Waffen-SS, tänker lägga nazisternas mest fasansfulla hemligheter i dagen.
Det här är berättelsen om Kurt Gerstein, en motsägelsefull SS-officer. En historia om förintelsens mekanismer, de som skapar den, de som drabbas av den, hantlangarna. Och en man som både är förövare och sanningsvittne.
Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Officeren som överlämnar sig till fransmännen i slutet av maj 1945 sätts omedelbart i förvar. Han är ju kapitulerande från fiendemakten och anger utan omsvep att han tillhör den fruktade nazistiska organisationen SS. Dessutom säger han sig ha något alldeles oerhört att berätta. Fransmännen rynkar nog först på ögonbrynen och tappar sedan hakan när de hör den långa mannens historia. De vet vad nazisterna har sysslat med. Men det SS-löjtnant Kurt Gerstein beskriver är verkligen svårt att ta in. Närmast ogripbart i sin ohygglighet. Men de inser också att den här mannen kan använda sin rättegång mot tyskarna när de nu slutligen tvingats ner på knä och det andra världskriget är slut. I sitt förvar, på ett hotell i den lilla stan där han överlämnat sig, sitter sedan Kurt Gerstein och skriver frenetiskt på en rapport. Den lämnas sen över till fransmännen. Hans tanke är att rapporten är bevismaterial för att kunna döma de nazistiska förbrytarna för sina omänskliga gärningar. Men när han skickats till Paris för att förhöras och inställa sig i rätten är det inte som vittne han står där. Tvärtom. Det är han som är den anklagade. Utpekad som ansvarig för de brutala övergrepp som han har beskrivit i sin rapport. Själv menar han att allt är ett missförstånd. Han har inte gjort det han anklagas för. Han är oskyldig. Men vem ska man tro på? Och vad är sant i Gersteins historia? Kurt Gerstein är knappast ensam om att bedyra sin oskuld sommaren 1945. Efter krigsslutet kryllar av folk som i allra högsta grad varit en del av den nazistiska apparaten, men som plötsligt hävdar att de inte har gjort något. Inte krökt ett hår på någons huvud. Och om det nu skulle finnas bevis för att de faktiskt har krökt hår på någons huvud, och dessutom gjort sig skyldiga till långt grövre brott, varför att de blev tillsagda? De hade ingen aning om vad det var som hände i andra delar av Hitlers tredje rike. Förhörsrummen fylls av ursäkter och undanflykter. Så vad ska man egentligen tro om mannen som nu leds in i rättegångssalen? Är Kurt Gerstein en av de här lögnaktiga ynkryggarna? Eller döljer det sig faktiskt något annat bakom hans grå ögon och resliga gestalt? Själv hävdar han envist att han har försökt att agera utifrån sin övertygelse och uträtta något gott. Men vem är han? Ett monster eller en välgörare? Allt börjar med Bertas död i början av 40-talet. För Kurt Gerstein alltså. Flera år innan kriget tagit slut och han hamnat i fransk fångenskap dör Berta, en älskad släkting till honom. Hon har haft det svårt i livet. Kämpat med psykisk sjukdom och åkt in och ut på olika institutioner. Och en dag får familjen ett brev från ett sjukhus i staden Hadamar i västra Tyskland. Berta är död. Hon har fått en blodpropp i hjärnan, står det i brevet. I februari 1941 begravs hon i en stillsam ceremoni. Efteråt pratar den 36-åriga småbarnspappan Kurt Gerstein upprört med sin bror och hans fru. För han känner på sig att något inte står rätt till med släktingens död. Berthe hade aldrig tidigare haft hjärt-kärlproblem, i alla fall inte vad han känner till. Han frågar dem om de också tycker att det är något som inte stämmer. För Kurt har nämligen hört talas om fler som Berthe. Att patienter på olika psykiatriska kliniker och institut runt om i Tyskland mystiskt har dött.
Alltså det som händer från sommaren 1939, det är ju att människor börjar försvinna. Alltså människor som är starkt handikappade eller psykiskt sjuka. De har dött av någon sjukdom som de andra tänker, men det kan inte hon eller han ha haft.
Det här är Claes Åmark, professor i historia och författare till boken Att bo granne med ondskan, Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och förintelsen.
Så att det finns ju en stigande misstänksamhet bland de anhöriga till de här människorna. Men nazisterna döljer ju noggrant vad det är de håller på med. De vill inte att människor ska veta vad det är som pågår.
Kurt Gerstein misstänker att något är ruttet i den tyska staten. Men brodern och hans fru viftar bort det hela som löst prat, illvillig propaganda. Hitlers tredje rike har många fiender. Det här är bara ett sätt att försöka underminera den stolta tyska staten. Men Kurt ger sig inte. Han tänker ta reda på vad det är som står på, säger han. Och för att göra det måste han ge sig in i det mörkaste av skrymslen i den nazistiska staten. Ta sig in i specialstyrkan SS.
SS är ju en organisation som växte till väldigt snabbt i det nazityska riket. Från början så var det partiets säkerhetsstyrka. Det var Hitlers livvakter. Det var personer som övervakade säkerheten på de många offentliga mötena. Men sen blev det ju allt mer en polisstyrka som växte till under Heinrich Himmlers ledning.
Nazisternas ökända elitförband med de svarta uniformerna och dödskalleemblemet. De som har hand om de mest ljusskygga och motbjudande uppgifterna i den tyska staten.
Alltså det SS handlar om, det är ju att de rekryterar människor från vanliga sammanhang och tar in dem i sin organisation, frigör dem från deras vanliga sociala kontakter, utbildar dem i brutalitet, i våldsamhet, i hänsynslöshet för att bli en elittrupp i det nazistiska riket. Och SS var ju också den organisation som skötte och övervakade koncentrationslägren.
På många sätt är Kurt Gerstein som klippt och skuren för SS. För på ytan ser han ut som ärkenazist typ A. Lång och muskulös, ljus hy, skulpterade ansiktsdrag, myndig stämma och stålgrå genomträngande blick. Gift med en vad nazisterna kallar för renrasig tysk kvinna, Elfriede, som han har ett likaledes renrasigt barn med och är till på väg. Och han är långvarig nazistsympatisör, går med i partiet redan 1933 när Hitler tar över makten i Tyskland.
Alltså, hans uppväxttid var ju präglad av nationalism. Det är typiskt för Tyskland vid den här tiden då.
Och precis som många andra tyskar dras Gerstein med i den massrörelse som nazismen är.
Nazisterna, de var ju de som tidigast förstod betydelsen av propaganda. De organiserade massmöten där den enskilda individen stod ju där bland tusentals andra människor. Då rycks man med. Man dras in i masshysterin.
Och så har nazisterna en samlande gestalt i ledaren Adolf Hitler. Många tyskar, bland andra Kurt Gerstein, tycker att Hitler är bra för Tyskland på ett materiellt plan. Arbetslösheten minskar, vägar byggs och städer rustas upp.
Sen var ju Hitler en slags karismatisk ledare på den tiden. Det är svårt att förstå när man ser filmsnuttar av honom nu. Men för tyskarna då så var han en stark och viktig ledare som lovade dem att Tyskland skulle bli stort och mäktigt igen.
Men Kurt Gerstein är långt ifrån en foglig medlöpare och hans relation till nazistpartiet är minst sagt kluven. Han är djupt troende och hans kristendom går inte riktigt ihop med nazismen. Så även om han är aktiv medlem har Kurt under åren kritiserat partiet. Något som har lett till att han bland annat fått spö av SA, Hitlers brunskjortade huliganer, blivit arresterad och dessutom blivit utesluten ur partiet. Vid ett tillfälle skickas han till och med till ett koncentrationsläger för sina otillåtna politiska åsikter.
Det var ju en stor skillnad mellan koncentrationslägerna på 1930-talet och förintelselägerna som startar sent hösten 1941. Då var koncentrationslägerna en slags fängelse, en kombination av fängelse och tvångsarbete på den tiden. Det var de är i första hand. Och många av de här som sätts i koncentrationsläger. De spärs in i några månader, ett halvår, så släpps de ut igen. Det är ju det som Gerstein är en del av.
Men även om det inte är ett dödsläger blir fångarna förnedrade och behandlas brutalt. Och tiden i koncentrationslägret stärker Kurt Gersteins tvivel på att nazismen kan föra med sig något gott. Men trots det, motsägelsefull som han är, försöker han ändå ta sig tillbaka in i kretsen. Han knackar på dörren till partiet gång efter annan för att få sitt medlemskap åter. År 1939 lyckas han till slut. Tas upp i partigemenskapen igen, efter mycket tjat och inflytelserika vänner som drar i trådarna.
Statsminister Per Albin Hansson talar.
Medborgare, det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut.
Och när kriget inleds med den tyska attacken mot Polen på hösten 1939 ansöker han till först armén och sen flygvapnet för att stödja landet i kriget, men får nobben på båda ställena. Hans bakgrund är allt för problematisk för nazisterna. Men han får rådet att söka sig till SS väpnade gren, Waffen-SS.
Himmler har ju den här ambitionen att bli allt mäktigare och vill att SS ska syssla med allt flera viktiga uppgifter i det tyska riket. Och när kriget bryter ut, ja, då vill han ha en egen armé. Så att man startar i ganska liten skala med Waffen-SS. Det är alltså en vapengren parallellt med de tre stora vapengrenerna, armén, flottan och flyget.
Tanken på SS finns kanske i bakhuvudet hos Kurt Gerstein under åren som kommer. För han är fortfarande både mot nazismen och samtidigt dragen till den. Men själv säger han att det är just Bertas död som gör att han till sist ansöker om att gå med i Waffen-SS. Den här gången är inte anledningen att ge nazistregimen stöd i kriget, utan för att kritiskt undersöka vad det är som händer i den tyska staten. Vart tar människorna som oförklarligt dör på mentalsjukhusen vägen? I mars 1941 blir Kurt antagen till Waffen-SS. Han är en hopplös soldat och klarar med nöd och näpper den militära utbildningen. Det är alltid något som hänger på sne i uniformen och han marscherar som en kratta. I pistolhölstret vill han inte bära något vapen, så där stoppar han ner en klädborste istället. Men så är det inte heller soldat han ska bli. Kurt Gerstein är nämligen ingenjör, utbildad vid universitetet. Och det är sådana frågor han ska syssla med på sin nya arbetsplats. SS Institut för hygien i Berlin.
Hygieninstitutet låter ju rätt oskyldigt och vissa av deras arbetsuppgifter var ju helt normala när det gällde hälsa och sjukvård i det tyska riket och inom armén.
Det är helt vanliga hygienfrågor som Kurt Gerstein jobbar med. Och det går riktigt bra för honom. Han utvecklar en metod för vattenrening och en avlusningsteknik av soldaternas kläder, något som verkligen är en stor hjälp för den tyska armén. Men SS Hygieninstitut sysslar också med betydligt mer makabra verksamheter.
SS var ju också den organisation som skötte och drev koncentrationslägren. Så den här hygienavdelningen organiserade också medicinska experiment på koncentrationslägerfångarna. Det är ju en alldeles förfärlig historia för att människor utsätts för oerhört grymma experiment för att de här läkarna, de nazistiska läkarna, ska testa olika behandlingar och vilken effekt olika skador får och sådär.
Kurt Gerstein har ingenting med de gräsliga experimenten att göra. I alla fall inte till en början. Han jobbar på med sina hygienfrågor och eftersom han är skicklig blir han snabbt chefernas favorit. Får mer och mer avancerade arbetsuppgifter. Men själv är han inte nöjd. Enligt honom har han ju gått med för att mer eller mindre vallraffa, alltså infiltrera SS för att ta reda på något helt annat. Det enda han gör nu är ju att underlätta för nazisterna att vinna kriget. Inte heller har han lyckats nosa reda på något som kastar ljus över det som pågår bakom kulisserna i landet. Gerstein brottas med sin övertygelse. Gör han mer skada än nytta? Men om man ska kunna få fram något avgörande måste han ju jobba vidare för SS. Förr eller senare kommer han att komma något på spåren. Det är han säker på. Och i augusti 1942 får han ett uppdrag som förändrar allt. Han ska hämta något topphemligt och mycket farligt utanför Prag och sen leverera det till en plats i Polen. Det hela är strikt konfidentiellt. Kurt Gerstein anar att han är något stort och ondskefullt på spåren. Och det gör han rätt i. För uppdraget är en del av något större som redan har inletts på annat håll.
Lettland, december 1941. Över stranden blåser en isande vind ut över Östersjön, bort mot Gotland som bara ligger några timmar härifrån. En bit in mot land täcks marken av lager efter lager av kläder, och på dem står en grupp nakna kvinnor och flickor. De har nyss tvingats ta av sig alla sina plagg. Nu huttrar de i kylan och ser sig förvirrat och skrämt omkring. De är omringade av uniformerade, beväpnade vakter. På en given signal kommer kommandot. Alla beordras att gå framåt, bort mot kanten av ett djupt dike. Där ställs de upp, med ryggen mot vakterna. De stelfrusna, rädda kvinnorna krokar tag i varandras armar. Blickarna är riktade framåt. De vet vad som väntar. För i gropen framför dem ligger redan högar av hundratals stela, förvridna kroppar. Män, kvinnor och barn som dödats av en enda anledning. De är judar. Så hörs klickandet från gevär som osäkras. Och medan vinden susar över havet mördas ännu en grupp oskyldiga människor, skyfflas ner i massgraven och nästa skara offer förs fram.
Under tiden som Kurt Gerstein stiger i graderna inom Waffen-SS håller världen utanför på att rämna. Efter att Tyskland anfallit Polen på hösten 1939 avancerar de österut och ockuperar område efter område. Och i spåren av den tyska framfarten i till exempel nuvarande Ukraina och Baltikum ligger massgrav efter massgrav. För där den tyska armén rycker fram följs de av särskilt utsända SS-förband, så kallade Einsatzgruppen. Deras jobb är att göra sig av med allt motstånd mot det tyska övertagandet på vägen. Men det är långt ifrån bara politisk opposition som de är utsända för att göra sig av med. Nazisterna är ju som bekant aggressiva rasister och har betydligt fler på sina dödslistor än politiska motståndare. Hemma i Tyskland har förföljelsen av judar pågått ända sedan 30-talet. Och när nazisterna nu expanderar österut går det hela från systematiska förföljelser och trakasserier till rena massakrer.
Det man inte tänker på alltid när det gäller förintelsen, det är ju att de flesta judarna som nazisterna mördade levde i helt andra länder än Tyskland. Och de tyska krigsframgångarna var ju då en förutsättning för att man skulle kunna genomföra ett massmord på nästan 6 miljoner judar.
Tyskarna utser lokala befälhavare på plats och med hjälp av dem genomförs en etnisk rensning. Främst judar, men också romer och andra som anses vara undermänniskor tvingas iväg och mördas. Skjuts ihjäl i hundratusental och skyfflas ner i massgravar. Och det är inte bara SS-trupperna och andra representanter för den nazistiska regimen som organiserar och står för dödandet. På många ställen får de ivrig hjälp av lokalbefolkningen.
Ett sånt exempel är ju Jedwabne i Polen, där alltså polacker mördar judar i rätt stort antal. Så att det här mördandet genomfördes både av de aktiva nazisterna, men också av vanliga människor.
Och massakern i Jedwabne är långt ifrån unik. På vissa ställen är hela den judiska befolkningen i stort sett redan utrensad när SS-männen kommer dit. Och på andra ställen där fascister har makten, till exempel Kroatien, mördas judar och romer med stor brutalitet. Men många av de tyska bödlarna vittnar om att det är påfrestande att skjuta ihjäl människor i den här takten.
Det är inte enkelt för alla, och ibland behövs det ju försvarliga mängder sprit för att de ska orka med där till exempel. Va? Och många tvivlar eller undrar vad de håller på med. Men det finns en tillvänjning. De vänjer sig vid att vara massmördare.
Men naziledningen är missnöjd. Inte bara för att mördarna klagar på att jobbet är svårt, utan för att det går för långsamt. Metoden är allt för ineffektiv. Så nazitopparna beslutar sig för att byta strategi. Ett helt nytt sätt att massmörda tas i bruk. En metod som man har kommit fram till efter flera års brutala experiment som har kostat många tusen människoliv. Det är här som Kurt Gersteins släkting Berta kommer in i bilden. En av de mest centrala bitarna av Hitlers ideologi är idén om den starka, ariska övermänniskan. Det tredje riket ska bara befolkas av sådana. Och att vara övermänniska handlar inte bara om det som nazisterna kallar för ras, utan också om annat som anses som svagheter.
Nazismen är ju den mest rasistiska ideologi som vi haft i modern tid. Och där ingår ju då både idén om den egna överlägsenheten, om tyskarna som ett herrefolk som har rätt att härska därför att de är överlägsna, därför att de är starkast. Men där finns ju också föraktet för svaghet. Handikappade människor, människor med funktionsnedsättningar, psykiskt sjuka och så vidare. Så att det här föraktet mot de svaga är ju en central del av den nazistiska ideologin, av dess rasism.
Nazisterna anser att funktionshindrade och psykiskt sjuka ligger samhället till last och bara kostar pengar. Och dessutom skulle de smutsa ner den tyska rasen om de får barn och för sina gener vidare. Därför inleds redan 1939 ett hemligt projekt, det så kallade eutanasiprojektet. Ordet eutanasi betyder dödshjälp. Och det är just så som nazisterna motiverar det de gör. I deras vridna världsbild har nämligen någon som lever med funktionshinder ett ovärdigt liv. Så i största hemlighet börjar den tyska regimen att sortera ut människor från psykiatriska kliniker och boenden för funktionshindrade runt om i landet. De skickas till särskilda institut, där de sedan mördas. Men precis som med SS-truppernas dödande på östfronten tycker man att det går för långsamt att skjuta dem. I närheten av de institut där människor har spärrats in kör gråa bussar med övermålade fönster omkring. Och i dem pågår ett omänskligt experiment. Att ta fram en ny metod för massdödande.
Det första de gör, det är ju då att använda sig av bussar där de leder in avgaserna från motorn, alltså koldioxiden från motorn, in i bussen. Så att de människor som inspärrade bussarna dör av förgiftning. Och det är en grym metod, för det tar ganska lång tid innan man dör på det sättet. Det här programmet omfattade ungefär 70 000 tyskar som mördades i det här programmet. Men också ungefär 200 000, eller kanske något fler människor i andra länder som tyskarna ockuperade. Och där de också genomförde mordet på handikappade och funktionsnedsatta människor.
I det här fasansfulla dödsprojektet hittar de nazistiska ledarna inspiration för ännu större ondska. Och en av hantlangarna i det ofattbara som tagit form och är redo att sättas i bruk är SS-löjtnant Kurt Gerstein. För i augusti 1942, 3 år efter att eutanasiprojektet har inletts, har Gerstein nu alltså fått en hemlig order. På pappret är den tämligen enkel. Han ska hämta en last utanför Prag och ta den till Lublin i Polen. Lasten består av 260 kilo livsfarlig vätecyanid och uppdraget har gått till just honom eftersom han är gruvingenjör, expert på giftiga gaser. Kurt Gerstein har på känn att han är någonting på spåren. Det här giftet ska inte användas i något gott syfte. Men han kan nog inte ana omfattningen av de grymheter som han själv nu är på väg att bli en del av. Den 16 augusti år 1942 lämnar Kurt Gerstein Prag i en svart personbil. Tätt bakom följer en lastbil. Flaket är fullt av burkar med det dödliga giftet vätecyanid som saluförs under namnet Cyklon B. När de kommer fram till staden Lublin i östra Polen morgonen därpå möts Gerstein av den lokala SS-befälhavaren och får veta att det han nu ska få bevittna är en statshemlighet med den högsta av sekretessklassning. Den viktigaste hemligheten av alla i hela den nazistiska statsapparaten. Alla som så mycket som andas en enda stavelse om det här skjuts på fläcken. Så sent som igår lät befälhavaren minsann skjuta 2 män som hade pratat bredvid mun. Gerstein nickar. Han förstår. Och så rullar de iväg mot en liten stad som heter Belzec.
Nattåget mellan Warszawa och Berlin 22 augusti 1942. Med darrande hand sträcker sig den långa SS-officeren mot den kostymklädde mannen i tågets korridor. Knackar honom på axeln och harklar sig. Är det han som är Göran von Otter, svensk diplomat? Mannen i kostym ser förvånad på den skärrade tysken med svettdroppar glänsande i pannan och nickar tveksamt. Tysken presenterar sig. Kurt Gerstein, förste löjtnant i Waffen-SS. Och han har något han måste berätta. Utan att vänta på von Otters svar börjar Gerstein prata. I en stridström flyter orden fram under tågkorridorens svaga, flackande lampor. Och medan tåget dunkar mot rälsen och tar dem fram genom landskapet får den svenska diplomaten höra en ofattbart grym saga, som är sann. Kedjerökande och med febrigt glansiga ögon berättar Kurt Gerstein om den mardröm han nyss har stigit ut ur. Då och då avbryter han sig och byter snabbt ämne när konduktören närmar sig korridoren. Göran von Otter lyssnar och antecknar det som SS-mannen framför honom radar upp. hur osannolikt det än låter. Men Gerstein kan svara på alla hans sakliga kontrollfrågor, visa till och med dokument som bekräftar hans historia. Allt är sant. Kurt Gerstein vädjar till svensken. Sprid det här till den svenska regeringen. Det ohyggliga som håller på att sättas i rullning måste stoppas.
Diplomaten Göran von Otter skyndar sig till svenska legationen så snart tåget ankommer till Berlin. Det spontana mötet med den febriga SS-mannen på nattåget från Warszawa har gjort intryck på von Otter. Det som Kurt Gerstein berättat för honom är groteskt. Gerstein säger sig ha varit inte bara i ett, utan två dödsläger, Belzec och Treblinka, och fått se hur hela tåg fullastade med oskyldiga människor anlänt till stationerna. Människor som knuffats ut ur godsvagnarna, tvingats ta av sig alla sina kläder och lämna ifrån sig sina tillhörigheter och sen ställts upp på led. De forslas sen in i en byggnad med en Davidsstjärna målad på taket för att få människorna som är av judisk börd att hålla sig lugna. De får höra att de ska duscha och desinficeras. I fönstret till byggnaden med det som kallas för duschrummet står en blomma i en kruka. Utanför spelar en orkester. Men det som Gerstein sen fått bevittna står i fullständig kontrast till det bedrägliga lugnet utanför byggnaden. För när den första gruppen fångar kommit in tvingas de vidare in i ett rum som sen stängs till. Rummet är fyllt till bristningsgränsen och inifrån hörs plågade skrik och rop i panik. En maskinist försöker starta en dieselmotor men misslyckas gång på gång. I närmare 3 timmar står de instängda fångarna i rummet tills motorn går igång och dieselgaserna pumpas ut. Kurt Gerstein beskriver för Göran von Otter att skriken inifrån rummet och insikten om vad som pågår får honom själv att skrika rakt ut i panik.
När Kurt Gerstein träffar von Otter i augusti 1942, då har han ju varit i Belzec, ett av de 6 förintelselägren. Han har varit med om att se hur 10 000 människor mördas på en dag. Och han är djupt skakad av den upplevelsen. Han reagerar som en vanlig människa som har sett någonting alldeles fruktansvärt.
Efter mer än en halvtimmes lidande är alla i gaskammaren döda och kropparna släpas ut av tvångsarbetande fångar. Allt genomsöks, tänder med guld dras ut och liken kastas i en massgrav. När rummet är tömt leds nästa grupp människor in och då börjar proceduren på nytt. Och det här pågår varje dag. Ett massmord av aldrig tidigare skådat slag håller på att genomföras. Vid sitt skrivbord på den svenska legationen funderar Göran von Otter på hur han ska kunna formulera det han har fått höra i en diplomatisk rapport till den svenska regeringen. Hur kan det som Kurt Gerstein berättat föras vidare korrekt? Det är för det första närmast otroligt i sin grymhet. Och för det andra är det en tysk statshemlighet av högsta kaliber. Om rapporten skulle läsas av tyskarna innan den når Sverige kommer det utlösa en diplomatisk kris mitt under brinnande krig. Ett krig som Sverige gör allt för att slippa undan. Von Otter frågar sin stabschef om råd. Svaret blir att han ska släppa frågan tills vidare och ta det muntligt med chefen för utrikesdepartementet nästa gång han reser till Stockholm. Kurt Gerstein vet inte om vad Göran von Otter får för order, men de är definitivt inte vad han har tänkt sig. För Gerstein förstår att det fasansfulla han har bevittnat bara är en liten del av ett enormt massmord i industriell skala. Och den giftgas han hade med sig till Polen var avsedd att göra processen mer effektiv. Alltså mörda fler människor. För dödandet med dieselavgaser tar för lång tid. Med vätecyaniden, cyklon B-gasen, kommer det gå betydligt fortare. Kurt Gerstein säger till Göran von Otter att han genom att ljuga om att burkarna är defekta lyckas göra sig av med den stora last av cyklon B som han hade med sig till Belzec. Men det kommer göras andra leveranser. För när han och Göran von Otter träffas hösten 1942 är förintelsen i full gång.
Alltså, när började egentligen förintelsen, kan man fråga sig då? Då menar man förintelsen att den nazityska ledningen bestäms för att mörda alla Europas judar. Inte bara vissa judar eller grupper judar, utan alla. Och där är man någonstans december 1941, januari 1942. Då börjar tyskarna också att bygga de här speciella förintelselägerna som blir 60 så småningom. Chelmno är väl det första som startar sin verksamhet i december 1941. Belzec, Treblinka, Sobibor, Majdanek och så Auschwitz. Det största lägret som ju både är koncentrationsarbetsläger och förintelseläger. Men det är 6 förintelseläger och deras främsta uppgift är just att mörda människor.
För den så kallade slutgiltiga lösningen är framtagen och skissen för hur det ska gå till är färdig. Det sker på den så kallade Wannsee-konferensen i januari 1942, när höjdare inom nazistpartiet och SS möts i Wannsee, en förort till Berlin. Att tyskarna ska rensa ut alla Europas 11 miljoner judar, det är med största säkerhet bestämt sedan tidigare. Och nu bestämmer man hur. Genom att deportera människorna till läger, där de sen ska gasas ihjäl och kremeras. Och nu är det hela i full gång. Hundratusentals har redan mördats. Om ingen gör något kommer flera miljoner människor att vara döda inom kort. Efter besöket i Belzec och Treblinka känner Kurt Gersten att ansvaret ligger på hans axlar. Han gick ju med i SS med avsikten att ta reda på vad det är nazisterna håller på med. Nu har han fått den värsta sortens misstankar och mer därtill bekräftade. Gerstein fattar ett beslut. Det är dags att försöka få ut informationen till så många det bara går.
Det han tänker sig uppenbarligen när han träffar von Otter och pratar med von Otter, det är ju då att han genom den neutrala diplomaten ska kunna få ut budskapet om massmordet på judar och hur det går till. Till omvärlden, till de allierade länderna. Och så hoppas han på att någon då, USA, Storbritannien eller vem det nu är, ska sätta in aktioner för att stoppa mordet på judarna.
Och Gerstein stannar inte vid att informera den svenska diplomaten, representanten för det neutrala Sverige. Han tar kontakt med den holländska motståndsrörelsen och via dem sänder han en rapport om massmorden till London. Han besöker den tyska kyrkans högsta ledare som också styr den kristna motståndsrörelsen mot nazismen och berättar allt. För Kurt Gerstein är säker på att om världen runt om kan varnas och de allierade kan bomba Tyskland med flygblad kommer allt få ett slut. För han är övertygad om att det tyska folket kommer göra uppror mot regimen om de får veta vad som pågår i lägren.
Ja, så det här att de skulle släppa flygblad över Tyskland, det var nog en väldigt opraktisk, orealistisk idé. Alltså det tyska folket lever ju i en värld av propaganda och uppgifter eller information som kommer från USA och från Storbritannien, det betraktar ju de som propagandalögner. Så att det här att man går ut och talar om det här händer med judarna, så är det många tyskar som inte skulle trott ett ord på det.
Men han fortsätter sprida ordet, med fara för sitt eget liv. För angivarna finns överallt. Och om nazisterna får veta vad han håller på med, skulle de förmodligen göra processen kort med honom.
De gör ju vad de kan för att dölja vad som pågår. Så att personer då som försöker få ut budskap idag vad som händer med judarna ut ur Tyskland, de löper ju mycket stor risk. Alltså Gerstein kunde mycket väl bli arresterad och avrättad.
Men massmordet fortsätter. Från år 1942 och framåt växer alltså den stora förintelseapparaten fram. Och miljoner människor, judar, romer, homosexuella, funktionshindrade och politiskt oliktänkande sänds in i döden. Kurt Gerstein är en del av det här. Hans arbete innebär att han själv blir en av bödlarna. Den första leveransen av cyklon B-gas, den till Belzec, säger han att han lyckades göra sig av med. Men han anlitas återigen för samma sak. Den man som försöker varna världen om att ett massmord pågår är alltså själv medskyldig till brottet. Men han verkar ändå tro att den skada som han orsakar genom att arbeta för SS är mindre än den nytta han kan göra om han lyckas avslöja nazismens brott för världen.
Hur ska man se på de här människorna som har den ena foten i ena läget och den andra foten i andra läget? Alltså, jag uppfattar ändå Gerstein som en person som reagerar på mordet på sin nära släkting. Där kan ju hans kristna tro ha spelat en roll. För Gerstein så är det uppenbart att kristendomen bidrog till att han ville stoppa den här typen av förbrytelser.
Så han fortsätter förtvivlat att försöka nå ut till omvärlden.
Berlin, hösten 1942. Den mörka höstkvällen i Ruggie och Göran von Otter drar över rocken tätt om sig när han lämnar den svenska ambassaden. Det har varit en lång arbetsdag, en av många i den här osäkra och farliga tiden. Porten slår igen bakom honom när han korsar gatan och snäddar in i den stora parken Tiergarten. Skynda på stegen hem till hustrun och barnen. Men så tvärstannar han. För ur mörkret och trädens skuggor framför honom löser sig en figur. En man som kommer närmare och närmare. Han är skövigt klädd och von Otter ser inte vem det är förrän han står alldeles framför honom. Kurt Gerstein, den skuldtyngde SS-mannen från nattåget. Andlöst kräver han svar. Har von Otter talat med den svenska regeringen? den svenska diplomaten tvekar och ser granskande på Gerstein, som ser ut att vara i ett bedrövligt skick. Så förklarar von Otter. Han har berättat för sin chef, men vad som sen har hänt med informationen vet han inte. Kurt Gerstein tittar uppfordrande på honom och rösten bryts när han om och om igen mässar att sanningen måste fram. Nu. Göran von Otter slår beklagande ut med händerna. Han har gjort allt han kan, säger han, och börjar sakta dra sig därifrån. Gerstein ser ut som att han vill kasta sig efter honom, klamra sig fast vid svensken. Men han står kvar, med slokande axlar och en växande förtvivlan.
Göran von Otter säger sig alltså ha gjort allt han kan. Och som vi vet har Kurt Gersteins budskap vid det här laget även nått fram till flera andra länder. Men ännu har inga flygblad singlat ner över Tyskland. Och inga allierade bomber har fällts över järnvägsspåren som transporterar människor till dödsfabrikerna. Kort sagt, ingenting händer. Hur är det möjligt? Varför agerar inte de allierade?
De allierade, USA och England, de som för kriget, de prioriterar ju att vinna kriget. De vill inte sätta av militära resurser för sidouppdragen. Och det är ju inte helt orimlig tanke, även om man kunde önska att de inte alltid var så konsekventa i den tanken. För att hösten 1942 så är Tyskland oerhört militärt starkt och ockuperat stora delar av Europa och stora delar av Sovjet. Och man får inte stoppa förintelsen förrän Tyskland är militärt besegrat. Det är ju så det var.
Kriget rasar oförtröttligt vidare. Förintelsens kvarnar maler ner människoliv i miljoner. Och Kurt Gerstein håller på att tappa fattningen. Han blir mer och mer våghalsig. Under 1943 förfalskar han papper och beställer i SS-chefen Heinrich Himmlers namn ett plan till Helsingfors för att personligen kunna berätta för en annan stat vad som pågår. Men planet går sönder på vägen och måste nödlanda i Riga. Och därifrån skickas han hem till Tyskland och rakt in på Himmlers kontor. Gerstein dansar på randen till avgrunden. Att bli påkommen med något sånt här är alltså som att signera sin egen dödsdom. Men osannolikt nog klarar han sig. En av hans chefer går i god för honom och Gerstein kommer undan med en mindre utskällning från Himmler själv. Men det här är bara en av alla oförsiktiga saker som han gör under krigsåren. Och Gerstein är inte ensam om att vara nära sammanbrottet. I takt med att hans desperation växer blir den tyska krigsledningen hårdare och hårdare pressad. Men av helt andra skäl. För slutet på kriget nalkas.
Tyskland var ju till en början med oerhört framgångsrikt i kriget. Tyskland besegrade Frankrike på 6 veckor 1940, vilket kom som en enorm chock för alla i omgivningen. Och när man angrep Sovjet i juni 1941 så hade ju Tyskland enorma framgångar i kriget till en början med. Och tyskarna var också framgångsrika i kriget i norra Afrika som också pågick för den här tiden. Men slutet av 42, början på 43, då börjar kriget vända. Sen rullar det hela på med stora framgångar för de allierade både i Sovjet och när de ger sig på i Sicilien, Italien och så vidare.
De allierades trupper rycker framåt och under 1944 blir det uppenbart att tyskarna är på väg att förlora kriget. På våren 1945 faller bomberna närmare och närmare Berlin. Kurt Gerstein förstår vad som är på väg att hända. Han packar ner allt bevismaterial han kan komma över som kan binda nazisterna vid deras brott. Skaffa fram en motorcykel och åker civilklädd västerut på små vägar. För överallt finns hans landsmän. Och om han blir ertappad med att desertera med väskan full av tyska statshemligheter kommer han att avrättas omedelbart. I maj 1945 korsar Kurt Gerstein den tyska frontlinjen. Och när han överlämnar sig till de första franska soldaterna han möter är vi tillbaka där den här historien började. Frenetiskt och dessutom på knack i franska uppmanar han fransmännen att de måste ta emot informationen han har att ge. Han är så osammanhängande att de först har svårt att förstå vad han vill få fram. Men att det är något viktigt som förmodligen kan användas mot nazisterna i en kommande krigsrätt står ändå klart för dem. Så det är nu han sätts i ett slags förvar på ett hotell. Och där skriver han ner sin långa redogörelse över allt han bevittnat.
Gerstein kom ju till fransmännen med en väldigt viktig berättelse om vad som hade hänt i Belzec sommaren hösten 42. Och det där var ju en central berättelse när det gällde de här krigsförbrytarrättegångarna. Därför att det var nästan inga judar som överlevde från Belzec.
Och i slutet av maj förflyttas han till Paris där han förhörs och sen fängslas. Det är i sig inga konstigheter. Gerstein är en desertör från fiendesidan och han inser att fransmännen måste utreda hans fall innan han kan frikännas. Kurt Gerstein förstår det inte först. Men när han flyttas till militärfängelset på Rue Cherche Midi, fullt av andra tyska krigsfångar, går det upp för honom. Fransmännen tänker inte använda honom som vittne i första hand. Istället kallas han till rätten som en brottsling. Anklagad för krigsförbrytelser, mord och medhjälp till mord. Han protesterar.
Och så Gerstein hävdar ju då att han visserligen har varit delaktig i massmorden på judar, men samtidigt att han gjort vad han kunnat för att försvåra eller förhindra förintelsen, och därför är han inte en krigsförbrytare.
Själv menar han att syftet hela tiden har varit att slå larm om hemskheterna, varna omvärlden. Rätten kan fråga alla de han har kontaktat. Allt han har gjort inom SS är för att stoppa det barbariska folkmordet. I rättssalen undrar man nog vad det är som driver SS-löjtnant Gerstein, om det han säger nu är sant. Han får frågan om sin egen roll. Har han inte haft hand om distribution av gas till dödslägren? Och det har han ju. Men Kurt Gerstein hävdar envist att han har försökt sabotera gasleveranserna så gott han har kunnat. Han är inte en förövare. Han har stått på offrens sida. Protesterna spelar ingen roll. I tidningarna framställs han som en mördare. Det blir stora rubriker. Nazistisk koncentrationslägersbödel erkänner: jag utrotade upp till 11 000 människor om dagen. Ingenjör Kurt Gerstein säger till åklagarna: jag har inte dåligt samvete, ropar tidningarnas svarta bokstäver ut. Flykten till Frankrike, som skulle kasta sken över nazismens brott en gång för alla, gör istället att det är han själv som hamnar i strålkastarljuset, som en avskydd mördare.
Cherche Midi-fängelset, Paris. Julimorgonen är knappt kommen när vakten går sin första runda för dagen. Snabbt och metodiskt passerar han dörr efter dörr i den långa korridoren. Öppnar den lilla luckan i ögonhöjd, tittar hastigt in, drar för den igen och skyndar vidare mot nästa. De flesta fångar sover ännu. Bara någon enstaka som sitter vaken på kanten av britsen och irriterat möter hans blick när han kikar in. Inga avvikelser att rapportera. Allt är i sin ordning. Ända tills han öppnar luckan till tysken som nyss ställt sin förrätta och möts av en syn han för alltid kommer bära med sig. Intill ena cellväggen ligger fången helt stilla med en snara runt halsen, virad av vad som ser ut att vara en del av britsens lakan. Hans ögon helt slutna som om han sov, rent av bara vilade, men med nacken i ett läge som avslöjar något annat. Vakten fumlar efter knippan och får upp nyckeln, vrider om låset i celldörren och tar försiktigt ett par steg in i rummet. Ingen reaktion. Mannen är fullkomligt livlös. Med celldörren på vid gavel skyndar han ner för korridoren, kanske efter en annan vakt eller en läkare. Men hur snabbt han än springer är det förgäves. Inget kommer kunna ändra på det faktum att Kurt Gerstein är död.
Det kan vara självmord. Kurt Gerstein har varit självmordsbenägen tidigare i sitt liv. Och att han nu ställs inför rätta som krigsförbrytare och mördare kan vara det som knuffar honom över gränsen. Men det kan också vara ett mord.
Om det fanns andra SS-officerare i hans närhet så kunde det vara angeläget för dem att mörda honom. Inte därför att han berättade eller skvallrade, utan därför att han hade unik information som han hade tillgång till.
Men exakt vad som orsakar Kurt Gersteins död vet vi inte. Andra världskriget är över och Europa har slagit i spillror. Hela familjer, byar och släkter är utplånade i ett av världshistoriens mest måttlösa massmord. Och en del av organisationen som gjorde det möjligt var faktiskt Kurt Gerstein, trots att han samtidigt försökte stoppa det som skedde. Eftervärldens dom blir hård.
De allierade har ju redan ett par år innan kriget tar slut förberett rättegångar mot ledningen i Tyskland som sätter igång över hela Europa för att göra upp med vad man anser vara alla brott som tyskarna har begått under kriget.
Och Kurt Gerstein räknas in i skaran av krigsförbrytare. 5 år efter sin död, 1950, döms han för brott mot mänskligheten. Hans namn är solkat med blodet från förintelsens offer och hans hustru Elfriede förnekas änkepension. Men alla håller inte med om att Kurt Gerstein förtjänar sin dom. Det är många som vittnar om att det som han säger i rättssalen är sant. Han gjorde sitt yttersta för att få stopp på mördandet, på det sätt som han trodde var bäst. Så hur ska vi egentligen se på Kurt Gerstein så här lång tid efter hans död? Var han en ond eller god människa? Kanske varken eller.
Avvägningen av hur man ska se på den här typen av människor som å ena sidan deltar i ockupationsmaktens förtryck eller i morden på judar och å andra sidan på något sätt försöker hjälpa motståndsrörelsen. Det är ingen lätt avvägning. Och man ser ju att än idag så kan det bli en upphetsad diskussion i de frågorna.
Kurt Gerstein är en komplex person. Det går inte att förneka hans inblandning i förintelsen. Det går heller inte att förneka att han tog enorma risker för att försöka motarbeta den. Och hans historia är svår att pussla ihop. De största bitarna kommer från hans egen berättelse, vilket gör att de både är trovärdiga och tvivelaktiga. Frågan om han är en ond eller god människa går alltså inte att besvara. Gersteins liv och handlingar väcker snarare funderingar om vad ondska och godhet egentligen är och om det går att göra gott i ett ondskefullt system. För ett massmord av så orimliga proportioner som förintelsen kan vare sig utföras eller stoppas av en ensam människa. Nazismens ofattbara brott är ett resultat av både de som utför handlingarna aktivt och de som passivt står bredvid. För att låna 1700-talsfilosofen Edmund Burkes ord: det enda ondskan behöver för att segra är att de goda ingenting gör. Vem är mest skyldig? Den som själv är del av katastrofen men som försöker slå larm om den? Eller de som får veta sanningen men väljer att vända blicken åt ett annat håll?
Du har hört P3-historia av och med Cecilia Dyringer, Pablo Leiva Wenger, David Rune, Martin Engborg och Samuel Lindberg.
Göran von Otter fick resten av sitt liv berätta historien om när han mötte Kurt Gerstein på tåget år 1942. Han grämdes över Gersteins öde och var en av dem som försökte rentvå honom. Ett försök som lyckas. 20 år efter sin död, år 1965, frias Kurt Gerstein postumt från sin dom. Men hans verkliga natur och vad som egentligen drev honom förblir en av historiens gåtor.
P3 Historia görs av produktionsbolaget Munk.
P3, Sveriges Radio.